Då har Viggo, sitter här igen. Lite kul, vi kan kanske kan börja med att tacka för den fina responsen som vi fick från för första avsnittet.
Absolut, stort tack allesammans.
Grymt kul. Och då tänker vi så här, hur ska vi kunna, det blir svårt att toppa ett sånt avsnitt.
Mm, vi får spinna vidare lite, och det, vi har ju märkt det den senaste tiden, sen senaste avsnittet, att det har blivit lite bättre väder ute.
Japp.
Solen börjar skina lite mer. Det blir lite varmare.
Utesäsong.
Precis. Och utesäsong, det är ju utesäsong för klockor också.
Jajamensan. Då är frågan då, utesäsong med klockan, är det ens någonting som är värt att diskutera och prata om?
Det tycker jag absolut. Det finns ju en del grejer som kan vara viktiga att tänka på. Just när det blir, folk går på semester och ja, folk kanske utsätter klockorna för andra saker än vad de gör resterande år. Exempelvis väta, vatten och även andra påfrestningar. Man gör, ja, håller på med olika aktiviteter till exempel, vilket man oftast gör när man kanske är ledig.
Okej, jag kan tänka att det man kanske behöver fundera på allra mest inför en sommarsäsong, det kan väl vara kanske just det här med trycktest av klockan. Kan jag bada med min klocka?
Ja, precis. Det är någonting som folk undrar ganska mycket över. Och som folk generellt inte har så kanske, i alla fall folk kanske utanför forumet, folk som inte är så kunniga heller, inte har så bra koll på vad det finns för krav och vad det finns för typ av förutsättningar och vad man bör tänka på just när man ska utsätta klockan för vatten.
Men om vi benar upp det lite och gör det lite, försöker få lite struktur på det här. Vattentäthet på en klocka.
Ja, precis. Det finns ju olika typer av graderingar där. Och det där är väldigt spritt och inte alls särskilt svartvitt egentligen när det kommer till hur vissa tillverkare väljer att gradera dem och hur vattentäta de är och vad de faktiskt tål. Det finns olika typer utav specifikationer kring krav också. Liksom alla klockor som vattentestas testas kanske inte efter den här ISO-skalan som finns, utan vissa har sina liksom egna typer av graderingar. Och sen så det här direkt övergången från det står ju, på vissa klockor står det ju ATM och vissa klockor står det meter, och liksom att faktiskt de här 10 ATM motsvarar 100 meter, så svart och vitt är det inte, utan det är snarare runt en 900 meter ungefär, snarare en 9 ATM.
Men det är väl så här att om det står en klockas vattenskydd baseras på, som du var inne på, man pratar om ATM eller man pratar om meter. Ja. Men det handlar om är ju att en klocka som det står till exempel 100 meters vattenskydd på, ja, den klockan pallar ett tryck från vatten motsvarande stillastående på 100 meter.
Precis, eller? Och det här betyder inte alls att du kan vara nere på just 100 meter med den här klockan, vilket en del tror.
Nej, för att när du tar den här fina simtag, jag gör simtag då, så kommer klockan utsättas för ett högre tryck än vad man har om man står still på 100 meter.
En del folk tror ju faktiskt att man kan bada med en klocka där det står 30 meter baksidan, för att ja, men då tål den ju 30 meter, då kan jag vara nere på 20 meter och allt är lugnt. Men så är det ju verkligen inte alls. Utan en klocka som står graderad till 30 meter, det är generellt sett, om man ska generalisera i alla fall, inte en klocka som du kan bada med.
Skulle du duscha med en klocka som var 30 meter water resist?
Nej, det skulle jag inte göra. Jag skulle ta av med den.
Det är lite fegt.
Ja, men jag vet att det kan kosta en slant om det är så att olyckan är framme och den tar in vatten. Framförallt om det är mekanisk klocka det handlar om. Så att jag väljer att inte ta den risken.
Jag gör alltid det.
Tänker lite mer vågans än vad jag är lite feg av mig.
Nej, men det är inte det. Jag brukar, för mig så är vattenskyddet en ganska viktig dealbreaker när jag köper en klocka. Jag tycker jag vill ha en klocka. Jag vill inte behöva tänka på om det regnar eller om jag ska bada eller bada i och för sig aldrig, så det spelar liksom ingen roll. Men just det här med regn, väta, ja, ni vet. Då måste den vara liksom vattenskyddad. Jag tar inte av en klocka när jag ska duscha till exempel.
Men sen kan man ju också tänka på saker som att en generellt sett så är det ju de här lite mer elegantare klockorna som man ibland kallar för dressare som ligger där runt en 30 meter eller 3 ATM. Och många av de där klockorna levereras ju till exempel på läderband, och en klocka på läderband kanske man inte generellt sett ska
Men det där har jag aldrig fattat.
För att bada med, i och med att, jag menar, du badar inte med dina skinnskor. Så varför ska du då bada med en klocka med skinnband?
Men badar du med andra skor? Nej.
Nej, du badar inte med skor överhuvudtaget.
Jag badar inte med mina Nike heller, trots att det är sportskor. Viggo, det var ingen bra jämförelse. Det var en konstig jämförelse. Då kommer vi få fan igen. Men jag tänker på dressare.
Ja.
Varför envisas man med att ha 30 meter water resist på en dressklocka? Det är jättekonstigt. Det är så meningslöst. För då har man ändå, man har ansträngt sig då att göra att det ska tåla ett vattentryck motsvarande 30 meter djup. Varför kan man inte bara göra 100 med en gång och så har en klocka som funkar lite mer liksom, ja, i bredare sammanhang?
Jo, men absolut.
Jag tänker på Sjö Sandström till exempel, deras Royal Capital som är ratat till 100 meter. Ja. Eller Zenits El Primero kronografer som också är 100 meter.
Precis.
Jag har för övrigt kört ner en sån sprillans ny Zenit kronograf i en sånt trycktestmaskin med vatten, bara för att vara säker på att den verkligen pallar 100 meter tryck, och det gjorde den.
Ja.
Så att det finns ju inte så mycket att noja över, tycker jag.
Nej, precis. Och sen kan vi tänka på det att det, man har ju generellt sett lite säkerhetsmarginal. Om man tittar på exempelvis Rolex, så en klocka från dem då, om man tar en Submariner exempel som tål 200 meter, den testas ju till 250. Just för att det ska finnas lite säkerhetsmarginal.
Men det man kan göra då för att säkra upp att ens klocka går att bada, men det är man kan göra trycktest.
Precis.
Och surmakare.
Det är ju så med packningar i klockan, det är ju en färskvara just packningar. Packningar torkar ut, de drar ihop sig. Och det påverkar ju en klocka som är nyköpt ett år. Det är ju givetvis betydligt mer tät än vad klockan är efter 4 år. Om det är så att du inte har gjort en tätighetsservice eller gjort en komplett service, enkelt att man byter packningar. Så det är någonting som tål att tänkas på, även vad man utsätter klockorna för. Exempelvis klor och saltvatten är såna här typiska saker som påverkar packningarna. Det rekommenderas alltid att om du är så att du badar i en pool med din klocka, eller om du badar i saltvatten, så är det alltid bra att skölja av klockan lite under sötvatten efteråt.
Men på vilket sätt skadar klor och saltvatten klockan? Det här tycker jag är intressant.
Det är sagt, packningar torkas ju ut. Så,
ja, men det gör de väl ändå? Även
ja, fast för att det här för liksom snabbar ju på processen.
Hur?
I onödan.
Hur?
Hur menar du? Men, det är samma sak med alltså en klocka, om du har en klocka på gummiband till exempel.
Ja.
Med saltvatten och klor, det torkar ju ut gummibandet snabbare än om du väljer att skölja av den lite efteråt. Jag kan inte riktigt förklara exakt hur det går till, för att jag vet inte hur de här ämnena reagerar med varandra egentligen, men det är så.
Då måste vi, det ska vi fråga vår urmakare,
ja,
för att det måste vi veta. Ja. För att det, jag tycker att det är extremt viktigt. Det kanske är så att det här är en vald sanning.
Ja.
Att det liksom är en sån där snackgrej som man säger. Ja, men för det jag inte riktigt fattar det så här. En klocka är ju ganska tät från början.
Mm, ja.
Och så säger jag att jag badar i saltvatten. Mm.
Och hur saltvattnet når packningarna, eller menar du?
Ja, precis. Du ska saltvattnet tränga in i klockan mot packningarna. Sen ska då kommer det skada packningarna extra mycket än vad vanligt vatten gör.
Men det tränger in till packningarna.
Ja, men det får jag bort det sen. Det kommer inte försvinna om jag bara sköljer av klockan.
Ja, fast,
måste jag inte bada i sötvatten efter att jag badat i saltvatten?
Allt kanske inte försvinner, men det är bättre att göra det än att låta bli att göra det, för att en del lär försvinna.
Alltså man känner sig som någon sorts droid som måste hoppa ner i olika syrabad så här, och oljebad innan man liksom kan börja använda klockan igen. Vi måste kolla det här med en riktig urmakare.
Det tycker jag absolut vi bör göra.
Packningsservice då?
Ja.
För det kan man väl göra om det är så att packningarna har blivit slitna.
Ja, absolut. Man kan göra en tätighetsservice och byta ut en klockas packningar just för att kunna garantera sig att klockan faktiskt är tät. För att, som sagt, packningar är en färskvara, och om du går in och testar en klocka som inte har varit på service eller inte bytt packningar på ett ganska bra tag, och klockan och tätets liksom, utslaget i mätapparaten säger att ja, men din klocka är tät till 50 meter eller till 100 meter, så betyder inte det nödvändigtvis att klockan 2 veckor efter fortfarande är tät. För det finns inga garantier på att klockan är tät, helt enkelt.
Jag förstår precis, men det är obehagligt.
Ja, det är obehagligt, så att det är alltid bättre att gardera sig, tycker jag, inför en säsong eller inför att man vet att man ska på semester. Du vet till exempel att jag har inte servat min klocka på 4 år, jag har inte bytt packning på 4 år. Liksom, om du vet att du kommer utsätta klockan för en massa väta, lämna in den. Om du inte vill att du lämnar in den på service, lämna in den i alla fall och byt packningar på den, så är du säker. Då tar du inga risker.
Vad tänker du kring skruvad krona kontra oskruvad krona på när man ska bada med klockan?
Ja, jag tycker ju generellt sett att alltså, gängad krona är ju betydligt bättre i den synpunkten. Alltså, det existerar en hel del klockor som inte har gängad krona men ändå är täta till 100 meter exempelvis. Om man då tar Royal Capital då, från Åke Sandström. Det är ju ett sånt tydligt exempel.
Jag har en som är tätad till 200 meter som inte har gängat krona.
Ja visst, det handlar ju liksom om konstruktionen kring krona.
Men där vet jag att det är en glusin inkrusor. De har den här dubbla O-ringar istället.
Ja, nej men precis. Alltså, det går ju att göra klockor som är tätat så pass mycket utan att ha gängat krona. Men just jag tycker generellt att klockor med gängad krona, där känner jag mig själv lite tryggare i alla fall personligen.
Och gängad krona kontra klocka utan gängad krona, så är skillnaden att en klocka med gängad krona, då måste man skruva in kronan eller skruva ut kronan. Mm,
för att kunna sedan ställa den, den, ställa tid eller ställa andra typer av funktioner.
Ja, exakt. Om det är en sån krona som inte är skruvad, då kan man bara dra och trycka.
Och det är även så att det finns ju då kronografer och kronografer kan ju ha gängade kronografknappar också, tryckknappar för start och stopp. Om man kollar på exempelvis Audemars Piguet Royal Oak, deras kronograf, även Rolex Daytona har ju gängade tryckknappar.
Ja. Det är ganska omständigt. Jag har en klocka som är manuell, så att man måste vrida upp den för hand med gängad krona.
Precis.
Det känns helt hopplöst att skruva ut den innan man kan börja skruva upp den.
Ja, det gör ju liksom, de blir ju mer svår manövrerade.
Badar man med dressare, tycker du?
Det tycker jag väl själv inte att man bör göra. Just
är det,
i att
är det läderbandet?
Ja, men alltså, det handlar inte bara om läderbandet, men just för att man liksom, ja, men liksom som ett tydligt exempel liksom, badar inte med skinn liksom.
Det finns ju läderband som har så här, det står på bandet att det är vattentätt till 100 meter.
Ja, det tycker jag faktiskt
är en helt
kul gradering.
Ja, och undrar det?
Det undrar jag också.
Är det liksom efterbehandlat då? Har man olja in det på något vis?
Ja, precis, oljat in det ordentligt och det kan vara gummerade insidor och sånt. Det är massa frågetecken i mitt huvud som dyker upp där, exakt hur det där fungerar när det kommer till just vattentätt graderade band. Tycker jag är jättekul. Så här, exploderar om du kommer ner på om du sätts för högre tryck eller vad
som först. Ja, men sömmarna spricker, det är väl det.
Ja,
men slutsatsen då av det här med bada och med klocka, det är så här, om man är osäker, trycktesta klockan, och är man extra osäker så gör en packningsservice på klockan.
Ja, precis. Då har du liksom byxlor och hängslen, och då vet du att det är frid och fröjd. Annars tar du ju alltid en risk.
Men chansa inte.
Ja, chansa inte. Nej. Inte det. Kom in till oss, gör en tätt service.
Men det är inte bara bada man gör på sommaren.
Nej, precis.
Det är en hel del annan sport.
Ja, precis. Utaktiviteter.
En sån klassiker är, kan jag golfa med min klocka?
Precis. Även tennis är också sån här typisk... golf och tennis är såna här grejer som av någon anledning har blivit förknippade med klockor, och man ska helst...
Jag skulle vilja lägga till pingis.
Ja, pingis, absolut. Mm. Alltså det tål ju att säga att just mekaniska ur, det är ju så extremt mycket olika komponenter som sitter i dem. Alltså, tänk er att det huseras i ett relativt liten boett, så huserar det någonstans mellan 100 och i vissa fall kanske 300 olika små kugghjul och andra typer av komponenter som ligger väldigt, väldigt tätt. Och det är ju så att om du utsätter klockan för en väldigt hård stöt, vilket du gör om du faktiskt spelar golf. Folk tror inte riktigt det, men det gör du. När du svingar och sen slår till bollen, så utsätter du klockan för ganska mycket G. Och samma sak gäller ju då tennis. Den här typen av stötar kan göra att verkdelar faktiskt går sönder eller hoppar.
Men har du varit med om det, att det har kommit in någon hos er och sagt: min klocka gick sönder när jag spelade golf?
Ja.
Det har gjort det?
Ja, okay. Och tennis och skytte också. Folk skjuter med skjutvapen med mekaniska klockor. Hej, så här, jag kom in, min klocka går inte längre. Okej, är det någonting som har utsatt klockan för? Ja, nej, jag står mycket på skjutbanan med det här.
Men tycker du att golf är någonting man ska undvika?
Ja, jag tycker man ska undvika. Alltså, det är onödigt att ta massa risker. Liksom. Det kan ju, i slutändan kan det ju sluta upp med att du bara kostar dig en massa pengar som du kunde lägga på annat, typ en ny klocka.
Ja, bra tänkt faktiskt. Ja. Jag måste ändå ge dig det. Båten. Finns det någonting i båtsporten som är ett direkt hot mot din klocka?
Det är osäker på, det vet jag inte. Det är väl just om du trillar från båten och inte är på båten längre i vattnet, då tar du risken.
Ja, speciellt om man har en dressare på sig, ja, som inte är trycktestad och inte har fått packningsservice.
Hos Nymans.
Men helt ärligt, båtsport. Alltså, man kan tänka sig att ett grymt bra läge nu när det börjar bli sommar och köpa en snygg yacht timer.
Ja, en
vintage från Hoyer till exempel.
Ja, eller en ny yachtmaster från Rolex.
Eller en vintage från Hoyer.
Ja, eller en vintage från Hoyer.
Ja. Problemet är ju bara då att om man köper en vintage klocka, det här är lite, där tycker jag är en typ lite där är lite problematiskt, Viggo. Om jag köper en vintersklocka,
ja,
kanske lägger ganska substantiell summa,
ja,
på den här klockan, och så bär jag den på båt för att det är en sån här yachting timer.
Precis.
Så. Då är ju det här med trycktest och vattensäkerhet ett direkt problem, därför att det är väldigt svårt att få vintersklockor täta.
Ja. Men jag tycker även det är roligt att jag får ge IWC en käng här till exempel. För att de gör ju sin portugis som är liksom härstammar från just en marinkronometer. Och det här är ju en klocka som är tanken att du ska ha på dig då när du står på din segelbåt eller motorbåt eller vad det nu handlar om för typ av sjöfordon. Och de är inte vattenresistenta.
Nej, överhuvudtaget, inte alls.
Nej, men det är just, ja, men nu är jag inne på den diskussionen igen. Det är så 30 meter på baksidan.
Ja, inte alls alltså.
Ja, precis. Och det är ingen gängad krona heller. Och det är inga gängade tryckknappar. Men det är en båtklocka. Så jag tycker jag tycker det är fantastiskt bra när de lanserade deras Yacht Club till exempel. Då tycker jag de gjorde en klocka i portugisfamiljen som faktiskt tål vatten, som har en gängad krona, som ändå har samma liksom design DNA, men som faktiskt går att på ett vettigt sätt använda till det den är tänkt till.
Känns som ett steg i rätt riktning.
Ja, verkligen.
Vad är mer än motorsport? Jag tänker så att största risken för en klocka när man kör motorsport är väl att man kraschar och klockan kläms sönder.
Ja, precis. Det är väl vad jag också säger, är generella risken för det också.
Go-kart.
Ja, men go-kart. Bästa, motocross.
Jag vill ärligt talat, bästa, ja, go-kart-klockan. Vad var liksom Kasugi-chock?
Ja, eller alltså Philipp Massas Richard Mille RM011 eller Romain Grosjean eller Mancini modellen från Richard Mille. Det är en väldigt väldigt bra go-kart-klocka.
Framförallt billigt. De kostar inte de ungefär lika mycket som en go-kart-bana.
Jag är osäker på exakt vad liksom going rate är för go-kart-banor i dagsläget. Men en RM011, där handlar det om någonstans 1,3 miljoner kronor, lite beroende på utföranden du ska ha.
Jag tror att du kan få en go-kartbana i det här adet, med hög beläggning på ett ställe där det finns mycket turister. Så att det är nog inte orimligt. Man skulle kunna liksom...
Ja, ja. Absolut. Nej, men allt handlar om prioriteringar.
Ja, kan man köpa en pizzeria för en guld Rolex?
Ja, det tror jag kanske säkert man kan göra.
Hur pass rädd ska jag vara med klockan när jag snickrar på sommarstugan eller huset eller vad nu gör?
Jag tycker också att det är en sån här risk som är dum att ta om du har en mekanisk klocka. Varför ska du stå där och hamra med din jäger på handleden eller lange eller vad det nu kan handla om?
Jag skulle inte checka en sekund.
Nej, men precis.
Och nu har jag varit så jäger eller
nej,
lange.
Nej, men precis. Nej, men där får man, liksom, men du har ju en Sjösandsson Royal Capital. Den skulle jag själv skulle inte stå och hamra med den.
Nej.
Men det där är så här, du tar en risk. Och om du är medveten att du tar en risk så ja, kör hårt.
Jag tillhör de som tycker man ska använda sina klockor.
Ja, precis. Och jag tycker också att man ska använda sina klockor. Men då får man ju till att köpa klockor som är i det användningsrådet som man vet att man kommer utsätta den för.
Men ja... Nej, men jag fattar poängen. Jag fattar vad du menar. Jag kan däremot tänka så här att man ska inte hålla... Folk är så rädda om sina klockor.
Ja.
Jag tycker att man ska vara rädd om sin klocka, men man ska vara rädd om sin klocka på rätt sätt. Man ska inte vara rädd för att använda den.
Nej, jag tycker inte heller man ska vara rädd för att använda den, men jag tycker att det är viktigt att man är medveten om vad man bär på handleden och vet vad den tål och inte tål. Man ska bruka dem, men man ska inte missbruka dem.
Det var fint sagt. Mm. Jag tycker det var fint. Det var väldigt fint. Mm. Men det som man kanske gör mest med sin klocka på sommaren, det är ju att gå på krogen.
Ja, precis. Om man lever så, så absolut.
Det lever inte alla så.
Nej, inte övrigtvis tror jag inte alla kanske går på krogen.
Men vilka klockor tycker du skulle vara de absolut bästa utelivsklockorna för vårsäsongen? Den första, när du sitter utanför på Biblioteksgatan och dricker en latte macchiato. Vad vill du ha på armen då?
Ja, men det,
för att glänsa. Ja, ska känna för att vara som en liten påfågel vi går. Berätta.
Påfågelklockor.
Ja, dina bästa, tre bästa påfågelklockorna.
Tre bästa påfågelklockorna, oj herregud. Det här, alltså det beror ju på lite... Det finns ju så här solklara exempel på klockor som folk alla känner igen och vet vad det är för någonting. Och det är väl kanske tydligaste påfågelklockorna. Men de som syns mest, det är ju kanske något annat. Men om man...
Nu har du pratat jättelänge, du har inte sagt det enda klockmärke. Kom igen nu. Tre bästa påfågelklockorna. Det måste ju kunna leverera supersnabbt, Viggo.
Ja, någonting i... påfågelklockor. Någonting som är helt i gult.
Men säg modell. Vi vill ha tre modeller.
Ja, men om du sitter där med en Breitling kronomatt helt i gult.
Mm.
Den kommer folk se.
Mm.
Även, och samma sak om du kliver på någonting med en massa grus på... eller massa diamanter på då.
Mm.
Det kommer folk se.
Grus, det är alltså vad vi på den här podden lite vanvördigt brukar benämna diamanter som.
Så att om du har någonting i guld, om du har någonting i guld och diamanter på, då syns du när du tar din kaffe.
För mig då, som en enkel kille från landet, vilken är den billigaste guldklockan?
Billigaste guldklockan? Alltså, det finns ju versioner där från Zenit exempelvis som är i guld. Dock så skulle jag säga att det är ju ingen riktig påfågelklocka, med tanke på att det är ju väldigt eleganta ur med läderband och guldboett, och som är rätt, de är rätt lågmälda. Så att om vi pratar om någonting som make a statement, som du verkar vara inne på nu. Så,
nej, det är inte jag som... Jag sitter här på Biblioteksgatan och dricker kaffe, fin kaffe.
Nej, men det gör jag själv inte heller.
Så jag bor ju på landet, jag kör fyrhjulsdrivet ute på landet. Jag kan lätt säga säsongens tre bästa utesäsongsklockor för landet, där jag bor.
Ja.
Ska jag vara så tråkig?
Nej, men kör.
Jag tycker att de tre bästa allround-klockorna när man bor på landet, rör sig ut i skog och mark, kör fyrhjulsdriven bil och snickrar jag snickrar fan ingenting. Men
står och påtar i trädgårdslandet.
Ja, precis. Ja. Precis. Då säger jag att jag tycker att Rolex GMT Master.
Ja.
Mm, pallar allt. Mm. Allt som jag gör i alla fall.
Ja, precis. Helt klart.
Ja. Jag skulle säga Sjö Sandström Skydiver.
Ja.
Och sen bra biter. De två. Och nej, men jag vill byta listan. Jag skulle säga Rolex Explorer.
Ja, precis, som vi var inne på lite i föregående avsnitt.
Jag vidhåller, det är en av de absolut bästa så här allroundiga bruksmodellerna som finns.
Det tycker jag tveklöst att det faktiskt är.
Och sen Skydiver och från Sjö Sandström, och jag skulle nog säga sen någonting från Glycine.
Ja, men precis. Denke har ju en, om inte folk redan vet det, så har han något av en förkärlek till just Glycine.
Jag har haft.
Men har någorlunda en del Glycine-klockor kvar också.
Ja, det har jag. Tillbaka till uteliv och krogen. Kan man sabrera skumpa med en klocka?
Jag har sett det gjorts. Det är också sådär, jag tycker man får göra lite som man vill och känner för med sina klockor, men så länge du är medveten om vilka risker du tar. Jag är osäker på själv vad för typ av påfrestningar just en sabrering skulle ha på en klocka.
Vilken modell skulle du välja?
Vilken modell jag skulle välja om jag skulle sabrera med en klocka?
Ha?
Någonting med en skarp kant under boetten.
En välpolerad vinters Rolex sub.
Ja, eller något som är skarpt under liksom. Det är som får bra fäste där vi toppen i korken liksom.
Ja.
Ja, men typ en Royal Oak Offshore. Royal Oak Offshore Diver.
Det är inte en orimlig frågeställning, för det har ju skett. Jag har hört flera trådar på Klocksnack till exempel, där folk har sabrerat klockor eller sabrerat skumpa.
Ja, jag har sett det på Instagram också.
Ja. Jag har till och med sett folk som lägger sina klockor i öl.
Det har jag också sett.
Det är ju
sett.
Moraliskt.
Ja.
Okej. fräscha sommarklockor. Vi är lite inne på det nu när vi håller på topplistar.
Ja, nej, men precis, precis. Alltså, det blir mycket sagt, när det kommer till sommarklockor så blir det mycket dyrare klockor. Generellt som man börjar prata om. En sommarklocka som folk mycket benämner som en bra sommarklocka framåt på forumet, det är ju just Rolex Explorer 2, och då utförandet med vita tavlan.
För att det är så fräscht.
För att den är så fräsch.
Ja, men den är
ju fräsch.
Det är det enda relevanta argumentet som folk brukar ha till att Rolex Explorer
2 med vit tavla.
Ja, det är så fräscht. Mm. Och vilket, ja, det är. Omega Pro Proof, vitt.
Precis.
Såg en häromdagen på en dam. Ja. Passade grymt bra. Supersnygg klocka.
Absolut.
Också fräsch.
Ja, vi får inte säga Planet Ocean också. Inte bara Pro Proof. Planet Ocean.
Vad tycker du om guld och tvåtom? Är det någonting man ska hålla sig till på sommaren, eller kan man köra året runt?
Jag tycker absolut att man kan köra guld, alltså stål och guld i liksom året runt, och man kan köra helguld året runt också. Det tycker jag inte är säsongsbetonat överhuvudtaget, men visst, jag köper argumentet att man kanske trivs bättre mer under sommaren.
För att
man är lite mer brunbränd.
Och fräsch.
Och vi svenskar ofta ser rätt bleka, i alla fall jag.
Ja, så här blekröd feta.
Ja, precis. Resterande år ändå. Så att det...
Ja, men det är väl det som är grejen. Att om man har en guld eller två ton på sommaren, då blir det lite fräscht, det ser lite schysst ut. Mm. Det blir lite sådär, ja.
Klockor med klara färger.
Ja, också. Precis. Billiga biters.
Ja,
som sommarklockor, vad tycker du om sånt?
Ja, men det är jättebra att ha det när man vet att man ska utsätta sin klocka för påfrestningar.
Ja, men det är helt grymt.
Det är en Casio G-Shock exempelvis.
Ja.
Toppen.
Ja, nej, men det är klart man kan alltid, det är faktiskt, jag tycker nog att det är en av de bästa sommartipsen man kan göra, det är att komplettera sin befintliga klocksamling med billiga bitar som tål lite tuffare tag i skog och mark.
Absolut. Och där kanske man kan ta ut svängarna lite också. Det gillar jag när folk
tänker
gör
typ
det.
En röd G-Shock.
Ja, en röd G-Shock eller en vit G-Shock eller bara någon kul färg. Även saker, alltså enkla ingrepp som att kanske om man redan har en befintlig klocka som man vet att man som klarar av allt det här, att byta ett band på den bara. Enkla grejer, sätta på ett gummiband eller någon kul färg.
Apropå band, ja. NATO-band.
Ja, precis.
Ja, går inte att inte prata om NATO-band när vi pratar om sommarklockor.
Nej, verkligen inte. Och inte när vi pratar om dykarklockor heller.
Nej. Jag kan säga vad jag tycker. Jag tycker att NATO-band är helt suveränt. Jag har NATO-band på väldigt, väldigt många av mina klockor. NATO-band är alltså sånt där nylonband som vissa kallar för bagageband.
Ja, eller som man till exempel ser på tidiga Bond-filmer på Sean Connery. Han har ju lite för litet NATO-band på sina klockor, men det är en NATO-band trots allt. Sant.
Ja, det, om inte annat så känns det, det ger ju klockan ett toligare intryck och en själv en mer äventyrlig attityd.
Verkligen.
Kan jag tänka. NATO-band finns ju extremt många olika färger. Jag personligen älskar ju svarta NATO-band. Jag kör svarta NATO-band på typ allt. Däremot så har jag otroligt svårt för färgade NATO-band. Färgglada så här nylonband på klockor.
Ja, okay.
Jag tycker det blir jättejobbigt. Det kan se jättefint ut på bild. Mm. Speciellt om man så här matchar ihop bandet med klockan så att det ska liksom...
Ja, precis. Eller matchar med skjortan och slipsen och allt sånt där. Liksom. Det kommer hålla på att fåna sig jättemycket med. Men...
men jag tycker i praktiken... Jag kan ta fram ett färgglatt NATO-band, sätta på en klocka och så kan jag tycka att det här är ju jättefint. Och så tar jag på den. Och så bara, nej.
Men förutom NATO-band så finns det ju även Perlon. Och det är ju någonting man har sett väldigt mycket av, tycker jag, bara på senare tid. Det är ju också ett band som gjort i nylon, vilket gör att det tål ju... Det som är grejen med just NATO och Perlon är att det tål ju väta jättebra. Det är inte tygband det handlar om, även om vissa kan tro att det ser ut som ett tygband. Det är ju som ett nylonband.
Jag har sjukt svårt för perlonband, jag måste erkänna det.
Ja, precis. Och många har ju det. Och framförallt vet jag att majoriteten av alla urmaker är fullkomligt allergiska mot just perlonband. I och med att det, generellt sett, om man kollar på klockor som har suttit på perlonband under längre tid, ni får tänka på det, ni som använder perlonband frekvent, att det tär och sliter ganska mycket på bakpötterna.
Det sliter på själen också, därför att det är så fruktansvärt fult.
Det
ser ut som att man har krepppapper under klockan, som ett armband. Ja, men det är luftigt, det är jätteäckligt.
Om ni använder perlon, se till att kanske sätta någon tejpbit eller någonting sånt på bakbotten. bara för att gradera er från risken att ni repar upp och förstör.
Kan man inte ta vanligt NATO istället?
Jo, men det tycker jag absolut, men nu pratar jag om de som absolut envisar sig om att de ska ha perlonband, för de tycker att det är läckert.
Jag tycker vi ska övertyga dem om att inte använda perlonband.
Ja, nej, men jag tycker att jag har sagt att det finns risker med det, så helst inte, men om ni envisar, sätt en tejpit under.
Det är, alltså då tycker jag faktiskt att vi tar chansen då och kör lite riktig samhällsinformation. Ja. Det här med perlonband, det går att använda perlonband på sin klocka, men det är extremt riskfyllt.
Precis.
Det är direkt farligt.
Ja.
Och man måste,
för folkhälsan,
måste skydda både sig själv och klockan med en tejpit.
Så tänk på det, ungdomar, använd skydd.
Funkar NATO-band på alla klockor?
Och där är också, där är så extremt subjektivt. Alltså jag har sett det på ganska många olika typer utav klockor. Jag har sett det på dressar och jag tyckte att det sett schysst ut. Jag har sett det på dressar och jag tycker att det sett ut som skräp. Så det är från klocka till klocka. Jag tycker inte att man kan generalisera som sagt typ utav klocka, utan det är verkligen från, det är jättesvårt att säga. Och liksom säga bu eller bä, men att det funkar inte på just dressur.
Nej, jag håller med dig. Jag kör ju NATO-band både på lite mer dressade klockor och på sportiga klockor.
Ja, och det är samma sak har jag också gjort. Så att det är whatever floats your boat.
Fint sagt igen. Det var väldigt fint sagt. För det... vilken är den absoluta favoritklockan för sommaren? Bästa sommarklockan?
Om jag hade haft medlen till att köpa den här klockan, så hade jag tyckt att det här hade varit någon ultimata sommarklockan Alcatrier, och den ultimata krogenklockan också, om du pratar om sånt, någon lite påfågel, och det är just Richard Mills RM055 Bubba Watson, som är alltså
är det den som kostar lika mycket som en go-kartbana?
Ja, den här gör inte riktigt det, men som sagt, jag har fortfarande dålig koll på vad en go-kartbana ligger i dagsläget, men
det är ingen som vet det.
men den här klockan har alltså en helt vit boett och ett vitt gummiband. Så den syns, alltså Richard Mills klockor syns ju redan som de är, men så att man gör man klockan i en vit på ett och sen ett vitt gummiband på, så syns den ju än mer. Och det här är också en klocka som är byggd för Bubba Watson då. Och Bubba Watson, ni som inte vet det, är en väldigt duktig golfspelare. Sagt, det här är en golfklocka, och det här är en klocka som faktiskt han använder när han spelar golf, han alltid på sig den. Så det här är en av få klockor.
Det går helt emot det vi pratade om förut.
Ja, jo, precis, men det finns ju klockor som faktiskt är byggda för en del av de här sporterna.
Ja, sant.
Så det finns ju faktiskt klockor, till exempel, om man tittar till exempel de här extrema modellerna från Richard Mille, finns ju faktiskt klockor som är byggda för att tåla både golf och tennis. Så det är klart det finns undantag, men om man ska innan tidigare i diskussionen så generaliserade vi lite mer allmänt. Så att, till exempel om man kollar på deras RM027-02, då är det liksom, hela verket är uppbyggt kring vajrar, just för att det inte ska klara av de här kraftiga stötarna.
Det är coolt, det är faktiskt väldigt coolt.
Ja, det är superballt, och de är extremt lätta också, löjligt lätta.
Jag skulle säga att Tudor Black Bay är en bra sommarklocka.
Det är det absolut. Vilken av dem? Du nämnde ju senast att det fanns en hel del.
Kan
du liksom pinpointa några särskilda Tudor Black Bay som du tycker är den bättre sommarklockan än någon annan?
Ja, absolut. Jag skulle säga att en Tudor Black Bay svart.
Ja, absolut. Men jag tycker även att deras nysläpp i brons som de lanserade nu under Baselmässan är ju brons är ju rätt kul material just på sommaren. För att brons åldras ju och patineras väldigt snabbt. Framförallt när du utsätter det för vatten och så det är som, och, ja, du får ju en jättekul patina. Även det blir ju en riktigt kul.
Alltså, jag har faktiskt ägt en Tudor Black Bay, så att jag vågar nog påstå att jag får vara jag får uttala mig.
Ja,
själva sakfrågan.
Sen
har jag faktiskt aldrig kritiserat själva modellen. Jag har bara kritiserat att de släppte så väldigt många av modellen.
Hur många var det?
400 ungefär.
Ja, men det är mest en känsla.
Det är mest en känsla. Men jag tycker det är viktigt. Vi får lite EQ i den här hobbyn. Ja. Det var alldeles för mycket så ingenjörskonst.
Ja, precis. EQ. Ja.
Men så att Tudor Black Bay tycker jag absolut en grym sommarklocka. Så här vettigt prissatt också. Så
verkligen, verkligen.
Uppnåelig för de flesta. Ja, ja. Så tycker jag också att Seiko har väldigt fina, bra sommarklockor om man vill ha bara en bra sommarbiter.
Ja, precis. De har ju en hel del bra liksom, dykklockor. Ja. Och som sagt, det är just när man pratar om klockor som man ska använda, som påfrestas mycket, då är ju dykklockor, det är ju oftast det man landar i till slut.
Min fråga är ju faktiskt nu på förekommande anledning. Vilken Seiko har du som sommarklocka, Viggo?
Jag fick ju faktiskt en Seiko häromdagen av en gäng snälla medlemmar på forumet som jag tackar hjärtligt över. Den var superfin och det var en Seiko som jag kände till sedan innan faktiskt. Någorlunda. Jag är inte helt hopplös faktiskt.
Vi som känner Viggo vet att det här är en klocka, det här är en Seiko-modell som han både har suktat efter och burit konstant efter det att han fick den.
Ja, faktiskt. Det är inget skämt. Och jag är jätteglad av den. Jag har använt den flera dagar sedan jag fick den. Så att, superfin. Och jag blev jättepositivt överraskad att det var just den Seiko-klockan som är en av dem som jag faktiskt känner till snittar och gillar. Referensen har jag ingen aning om, tyvärr.
Det är ganska intressant att det faktiskt finns en Seiko som Viggo hade gått och suktat lite efter.
Ja, men det finns två Seiko-modeller som jag ändå hade någorlunda koll på och sett på en del anledningar, tycker jag. Men de där är ju...
Du kollar alltså på Seiko?
Ja, absolut.
Mycket?
Nej, absolut inte mycket, men det var ju det jag nämnde det senast, att jag hade inte så mycket bra
koll på. Får vi kolla på din webbhistorik i din telefon, Viggo? För jag tror nämligen att det lyser igenom nämligen ibland att du är mer Seiko-intresserad än vad man kan tro.
Men jag förstår inte på något sätt hur man kan tro att jag inte skulle vara det. Jag mest inte nämnde så mycket om det för att jag hade dålig koll, och då brukar jag ta lite lugnt med att säga för mycket.
Du har ju järnkoll. Det var ju till och med så att du blev glad för en modell som du fick.
Ja.
Så, för att det var den du hade suktat efter under lång tid.
Ja, eller suktat efter en lång tid, men jag gillar den. Jag tycker den är snygg. Det ser inte ut som att Denk riktigt köper det jag säger, utan jag
nej,
står
det,
här.
Det är lögn. Det är lögn.
I dagens avsnitt har vi även med oss Henrik från Nymansur. Han är verkstadschef och primärt ansvarig för alla servicer som görs av oss på ODMAPG.
Välkommen Henrik. Och det är väl lika bra att vi bränner igång, Viggo, eller vad säger du?
Det tycker jag absolut.
Ska vi börja med en sån här basic fråga? Varför behöver klockor service?
Ja, om vi börjar med att dela upp det i två egentligen då, så har vi ju, dels behöver ju boetten omvårdnad och service i form av för vattenskyddets del. Där har vi ju packningar som torkar med tiden eftersom de är gjorda av naturmaterial, och de påverkas ju både av kemikalier och värme, vilket gör att man med jämna intervall behöver ersätta dem helt enkelt med nya fräscha grejer.
Och packningarna, det är det som håller emot fukt och...
Just så, ja. Det är till för klockans vattentäthet eller vattenskydd helt enkelt. Det finns ju ett antal tätningar vid varje del som egentligen, utöver själva klockboetten, så finns det ju någon form av tätning. Och när det gäller urverk då, så är ju klockan en maskin som normalt sett, eller väldigt ofta i alla fall, går 365 dagar om året, dygnet runt. Och oljorna i ett urverk är ju fantastiskt bra. Jag menar, de har en jättebra livslängd, men hur det än är så med tiden torkar även de här oljorna. Smörjningsförmågan blir sämre, vilket gör att man får en ojämnare krafttillförsel, och precisionen blir sämre och tidsavvikelsen större helt enkelt. Så det är egentligen det som är det huvudsakliga skälet för att man behöver göra service.
Hur är det med batteriklockor?
Ja, egentligen är saken den samma där, men där kan man väl säga att intervallet är längre av det enkla skälet att det är mindre krafter, det är mindre friktion från början, eftersom en batteriklocka har ju ett batteri som kraftkälla. Batteriet som sådant kan ju, allt eftersom friktionen blir större, så drar batteriet ut snabbare. Men klockan kommer fortfarande fungera. Den kan inte generellt sett i alla fall gå annat än rätt så länge den fungerar. Men det är ju... oljor i lager, eftersom en batteriklocka har ju även den ett löpverk av hjul som då styr visarna, om man så ska säga. Vilket då gör att även en batteriklocka behöver ju förr eller senare service.
Men det är väl också så att på en Även om man batteriklockas verk kanske inte behöver service lika ofta som en mekanisk, så bör man väl ändå titta på just packningen och
ja, vad det gäller packningarna så är ju saken exakt densamma. Där rekommenderar ju jag faktiskt att man i samband med batteribyte låter utföra även en täthetsservice, som vi då kallar det. Alltså att man byter packningarna samtidigt som batteri. För de flesta batteriklockor idag har ju en livslängd på mellan 2 och 3 år på batteriet. Och det är ungefär den vettiga frekvensen om man vill vara säker på att kunna bada med sin klocka. Även om packningarna många gånger håller längre, så är det ändå, för att vara på den säkra sidan, så är det så man bör sköta sin klocka.
Hur ofta ska man serva en klocka mekanisk? Om jag tänker, dels har vi tillverkat rekommendationer, men om jag frågar dig som kompetent urmakare, vad tycker du är rimligt? Ska man serva sin klocka med jämna intervall med ett visst antal år, och hur länge i sådana fall? Eller kan man köra som jag vet att många gör, de kör till klockan slutar funka och då lämnar man in den?
Precis, jag tror också att det är vanligt. Den följden det ofta får, att om man väljer att inte gå på tillverkarens intervall, för som sagt, en klocka går oftast längre än vad intervallet rekommenderar, det är ju att fler delar ur verket blir utbytta. Alltså att när klockan har börjat gå så att man märker att den inte längre går rätt, då har ju slitaget redan uppstått. Vilket innebär att när då urmakaren väl demonterar urverket, granskar delarna, så kommer man ha en hel del slitage som medför att ett antal delar som vid normalt serviceintervall hade kunnat fungera i 50 år helt plötsligt behöver bytas efter 9, för att man har passerat serviceintervallet med.
Och fler delar som behöver bytas betyder mer högre kostnader.
Ofta är det ju så.
På forumet så har det varit mycket diskussioner kring just magnetism och ifall magnetism påverkar klockans gång och så. Och man hör det ganska ofta. Men min erfarenhet är faktiskt att jag har aldrig stött på någon som har en klocka som har drabbats av magnetism, helt ärligt. Och jag har aldrig drabbats av det själv. Så det vore kul att höra lite mer hur många magnetiserade klockor kommer faktiskt in till er på ett urmakeri, och vad är det vanligaste skälet till att klockan har drabbats av detta gissel?
Ja, något exakt antal har jag väl kanske inte egentligen, men det har faktiskt, ja, tyvärr måste jag säga, blivit vanligare och vanligare. Sen är det ju också så att vissa modeller är ju mer utsatta än andra, givetvis, men allt eftersom tekniken kommer ju närmare och närmare hela tiden. Jag menar, det känns klyschigt att säga så, men i så många associarer och teknikprylar idag så finns det magneter. Och jag menar, en sån som man kanske inte alls tänker på, det är ju iPaden. Den har ju en längsgående magnet längs hela sidan, och ja, många av oss ligger ju kanske i sängen eller i soffan och använder våran iPad och har klockan precis bara millimetrarna bredvid. Sen är ju många klockor har ju ett väldigt bra skydd emot magnetism. De är inte lika känsliga, medan vissa klockor är betydligt mer känsliga. Så det är väl egentligen ett icke-svar på frågan, men det är så det är.
Men om du höftar lite, bara för liksom, ja du vet.
Ja, jag skulle säga att vi på verkstaden där jag arbetar har ju åtminstone en klocka i veckan där vi till slut kommer fram till att magnetism var det enskilt enda skälet för att klockan inte har betett sig som den ska. Och det här drabbar både batteriklockor och mekaniska klockor faktiskt.
Hur funkar huskuren att magnetisera tillbaka klockan hemma med hjälp av en magnet?
Ja, jag har faktiskt aldrig provat, så jag ska inte säga att det inte fungerar, men jag tror ju att risken är betydligt större än hjälpen med det. Okay. Det man gör när man avmagnetiserar en klocka är egentligen att man vänder tillbaka magnetismen, så i princip vid... Men det är också en sinuskurva som det kallas, som liksom är avtrappande när man magnetiserar av. Det är ju svårt att åsamka med en vanlig hemmamagnet, så att säga. Så att min gissning är att det inte fungerar något vidare.
Men vi lägger lite till listan på saker vi ska göra. Vi ska sabrera en flaska skumpa med klocka, och vi ska magnetisera av och magnetisera på en klocka. Ska vi försöka?
Ja.
Ja, bra. Men det kommer en del nya tekniska innovationer. Omega kommer med sin masterkronometer. Yeah. Säger man certifiering?
Ja, det är väl det som alltså, metas.
Ja, men det är en certifiering. Ja. Som när man testar klockan upp till 15 000 gauss. Är det en innovation som kommer ha avgörande betydelse för klockbranschen, eller är det en bra, jävligt bra, men kanske mer en ball feature snarare än någonting som...
Jag tycker att det är fantastiskt. Jag bara tror att det kommer aldrig appliceras på alla klockor, så att säga. Det är inte, det är ändå ett antal extra delar som behövs. Man behöver en bur av mjukjärn eller någonting annat sådant för att liksom avskärma urverket från magnetism. Här vet jag, även eller vet i alla fall efter vad jag förstått, att man jobbar ju med ett material som inte drar till sig magnetism överhuvudtaget i de delar i klockan som normalt sett är känsligast för magnetismen.
Hur är det med oljor i urverken? Varför använder man det, och hur kan det påverka en klocka som inte används på många år?
Ja, det här svaret är faktiskt väldigt enkelt. Oljorna är ju uteslutande där för att minimera friktionen i lager och de mekanismer som klockan har. Och om klockan har legat still väldigt länge, då kan ju den här oljan stelna, och då ger den ju inte längre en korrekt smörjning. Men det är ju egentligen inte en risk för klockan. Det är värre att be om att få sin klocka servad och oljad för att den ska ligga still. Det skulle inte heller känna någonting till.
Vad har värme och kyla för påverkan på oljan i ett urverk? Att prata lite extremare.
Ja, jag förstår det. Och det är samma sak med oljor i ett urverk som egentligen med alla oljor. Alltså viskositeten på oljan, alltså dess flytbarhet eller vad man ska kalla det för, den påverkas ju av temperatur. Och olika oljor är ju tillverkade för att ha rätt viskositet vid olika temperaturer. Och även materialen i klockan kan ju påverkas när vi snackar riktigt extrema temperaturer, som om man kyler ner en klocka väldigt kraftigt, då kan ju balansens spiral helt enkelt bli styvare, och det medför ju att klockan kommer få en fortning, för att balansen, alltså det tidsreglerande i klockan, kommer att röra sig kvickare, rappare helt enkelt, eftersom materialet har blivit stelare.
Vilka temperaturer pratar vi om då?
Jag har faktiskt svårt att säga, men jag skulle kunna tänka mig att om man vet exakt hur sin klocka går, så lägger man den i frysen i 24 timmar. Då kommer man kunna liksom att avläsa att klockan har gått snabbare än vad den normalt sett gör.
För det är ju faktiskt någonting som folk har gjort på forumet.
Ja, precis. Det har ju skett en hel del. Jag har sett en del trådar där folk fryser ner sina klockor.
Spännande. Vad kommer man fram till?
Jag har gjort det. Jag har kört en Casio Geishock både i tvättmaskinen, 40 grader klartvätt, och fryst ner den.
Har du använt självmedel då?
Ja, det var faktiskt självmedel. För att jag tvättade den, det är faktiskt sant. Jag tvättade NATO-band samtidigt.
Ja, okej.
Så jag körde... Den klockan gick alldeles utmärkt efteråt. Nu är det inte ett mekaniskt verk.
Nej, precis. För det är ju uteslutande det jag pratar om egentligen. Även om en kvartskrets som det ju då är, som reglerar tiden i en batteriklocka kan påverkas också. Men där skulle jag säga att där är det mindre.
När börjar det påverka när klockan sitter på armen? Om jag sätter ut och åker skidor. Jag och Viggo ska köra Vasaloppet nästa år.
Ja, precis. Det är minus 25 grader.
Ja, samtidigt, du har ju klockan på armen, vilket gör att den kommer ju att värmas upp samtidigt som den blir avkyld. Så den exakta temperaturen på klockan, svårt att gissa, men... jag tycker du ska ha en klocka på dig när du kör Vasaloppet.
Då kommer slamkrypan här. Ja, om man kör fickur... Där alltså inte har klockan på armen, utan klockan ligger löst i fickan.
När du kör Vasaloppet.
På västen. Ja, men herregud, det finns ju folk som kör Vasaloppet i frakt. Det är det du ska göra, Viggo. Kan man ha i fickuret känsligare än armbandsuret?
Jag tror att det kommer påverkas mer. Ja,
yes. Vi ska frysa ner en klocka, Viggo. Det ska också upp på vår bucket list. Vi ska frysa ner en klocka. Vi ska magnetisera den först. Sen ska vi frysa in den, sen ska vi avmagnetisera den och sablera en flaska skumpa. Sen ska vi se hur den går.
Ja.
Kan vi köra det? Kan vi ta time graph-test på den innan och efter?
Det skulle vi absolut kunna göra.
Men jag tror att magnetismen kommer påverka mer än nedfrysningen.
Okej, okay, då kör vi två olika klockor.
Hur bra är egentligen plexiglas på exempelvis vinterstrålningsdykare? Hur ofta bör man trycktesta eller kanske främst packningsserv och byta glas på exempelvis en 55-13 eller 16-80?
Ja, jag skulle vilja säga så här, att det finns ju en anledning att man inte tillverkar dykarklockor med plexiglas idag. Och det är ju egentligen att plexiglaset är ju inte den perfekta tätningen när det kommer till glaset och klockan. För att plexiglas har ju en tendens till att påverkas och röra på sig vid hastiga temperaturförändringar. Så ska man då ponera att man ligger på stranden, har lite skönt solar och sen kastar sig rakt ner i havet eller en pool, då kommer du få en väldigt hastig temperaturförändring som då kommer påverka glaset till en rörelse. Har man då dessutom kanske haft samma glas att den har några år på nacken, då skulle jag säga att risken är ju tyvärr tämligen stor att klockan kommer kunna läcka in vatten i samband med det här. Så min rent professionella rekommendation är ju att bada inte med dykare med plexiglas.
Inte ens om de är trycktestade?
Nej, jag tycker att man ska vara försiktig med det oavsett faktiskt. Just av de skälen som jag anger. Många gånger ett nytt, färskt och friskt plexiglas kommer sköta den tätande funktionen utmärkt. Men risken finns ändå där.
Hörru Viggo, då är det väl dags för vår lilla historiestund.
Ja, precis.
Även denna gång.
Yes.
Och idag så tänkte vi berätta lite om Blancpain 50 Fathoms.
Precis.
Vad
precis.
Är det? Och framförallt varför? Viggo?
I och med dykartemat också och i och med utesäsongen så känns det som en passande modell. Och när man pratar om Blancpain och just deras 50 Fathoms serie så att det är ju i grund och botten en av de första ordentliga kommersiella dykarklockorna som lanserades. Även om det finns en hel del tvister om det när det kommer till vem som egentligen var först när det kommer till just 50 Fathoms och när det kommer till Rolex Submariner. Men om man tittar på årtalen och om man tittar varumärkets hemsidor och så är ju Blancpain först i stort sett. Och det var 1952 och den gjordes ju för framförallt för den franska attackdykarna, Nageurs de Combat. Vi får in lite mer franska här. Jag hoppas jag uttalar det rätt. Det är inte säkert.
Det låter trevligare än tyskans Kampfschwimmer.
Ja, verkligen. Det klingar lite finare i öronen liksom. Det gör ju det, generellt sett. Jag menar sagt, det var 1952. Subben som alla vet kom ju 1953. Nej, 1954. Det är 1954. Eller 53. Tänker du vet ju det. Du...
You're on your own, kid.
Okej. Okay. Jag kastar iväg mig till vargarna liksom.
Helt trånande.
Skönt. Men det har gjorts... Alltså, just bland Blancpain 50 Fathoms, det har gjorts väldigt mycket olika modeller där. Framförallt mycket olika typer av tavelkonfigurationer. Och just bland Blancpain 50 Fathoms är en av de här klockorna från det varumärket som har... som appellerat mest till samlande. Och det ser man ju tydligt även i Rolex Submariner då. Att det finns en hel del olika tavelkonfigurationer och det har gjorts just att det är en militärklocka i grund och botten. Och det gjordes lite olika versioner där från 50-talet till lite drygt 70-tal. Och runt den 70-talet så började man göra inte bara för franska marinen utan även för den israeliska, den tyska, men även den norska och faktiskt den svenska attackdyker har använt sig av just Blancpains 50 Fathoms.
Det är lite coolt.
För det är faktiskt jätteballt.
Det är någonting som man inte hör om varje dag.
Nej, verkligen inte. Och sen så, om man pratar om liksom Blancpains historia så låg ju varumärket och företaget lite under stiltje där sen efter slutet på 70-talet där. Innan Jean-Claude Bivier, som vi pratade om i tidigare avsnitt, köpte ut det och tog över det och började väcka varumärket till liv igen. Men som sagt, då lanserade de ju framförallt inte 50 Fathoms på direkten, utan då var det just Villeret-klockorna som det var mycket, handlade mycket fokus på. Man ser även det nu. Som sagt, nu i modern tid så just folk har ögonen väldigt mycket på just 50 Fathoms, så de har ju återlanserat den serien väldigt lyckat.
Tycker du om den modellen?
Ja, jag tycker om den modellen. Det gör jag absolut. Det är kul, alltså den moderna 50 Fathoms, det är kul urverk just 13-15. Att det är ett automatiskt verk med ändå 120 timmars gångreserv. Och det tycker jag är ett ballt. Väldigt fint urverk för en sån klocka. Mm.
Det är en grymt snygg modell, tycker jag.
Ja,
både
verkligen.
De nyare och även ja. De vintage.
Ja, precis. Precis. Och de har ändå lyckats göra en nytappning som ändå är rätt, som, ja, men, rätt alltså en bra modern nytappning som ändå påminner väldigt mycket om originalreferenserna. Och även gjort en hel del lyckade tribute reissues versioner. Om man kollar på den för de här no radiation dial där vi då används av en analysmassa som inte var radioaktiv och därför poängterade och visade det på urtavlan av klockan.
Ska jag också tillägga att jag tycker att det är en av de absolut snyggaste klockorna att bära på NATO-band faktiskt.
Faktiskt så just alltså 50 Fathoms, jag har faktiskt inte själv sett den på NATO någonsin.
Hör du inte? Jag har knappt sett den
just Battiskaffen, den har ju sett en hel del på NATO. Mm. Men just 55 så har faktiskt inte sett så mycket något uttaget.
Riktigt schysst, riktigt okay. Schysst. Mm.
Det ska jag försöka hålla ögonen
över. Lite så oväntat schysst, ungefär som att en Rolex Sub blir oväntat schysst på ett NATO-band.
Okej, okay. Ja.
Tack så mycket Viggo för historiestunden om blank pen.
Tack själv Denke. Ja,
vi fick lära oss en hel del här känner jag. Då vill jag och Viggo tacka så mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet av Klocksnack.
Tack så jättemycket.
Och vi vill också kanske passa på att pusha lite för nästa avsnitt som kommer att handla om svensk design och svenska klockmärken och svenskt urmakeri.
Precis.
Till dess så finns det lite så mycket annat att göra att säga hej hej. Och
hej hej, stay safe. Nine.